välkomna till Axbergs församlingspodcast Så och på jorden.
Hejsan, hejsan.
Hej Thomas.
Hej Elin. Jag sitter här och har en sån här typ bullig mun.
Ja, inte en bullig ugnen var jag i alla fall.
Precis.
Det var ju tur det.
Ja.
Jag har inte varken bullig i munnen eller i ugnen för tillfället.
Nej, det är ju...
Men jag tänkte att
snart
jag skulle...
har i alla fall.
Snart har jag en bullig i munnen. Den såg väldigt god ut.
Ja. Vi sitter och fikar.
Mm. Man måste göra två saker samtidigt ibland.
Ja, precis. Men vi ska prata frihet i Kristus.
Ja, precis.
Lite roligt ämne.
Det är väldigt trevligt. Mm. Det hade ju varit värre om det var fångenskapen i Kristus.
Ja, det hade inte varit så kul.
Det hade inte varit alls kul, tycker jag.
Samtidigt är det ju så här att allting som är vackert kan också vara fult. Eller allting som är bra kan också bli dåligt om det missbrukas.
Mm.
Ja, men det är ju som kärlek till exempel. Kärlek är ju bland det vackraste som finns.
Ja,
och alla som har älskat någon gång vet ju hur det påverkar oss på ett positivt sätt. Mm. Och också hur mycket vi sörjer när den vi älskar försvinner ifrån oss. Genom skilsmässa eller genom död.
Mm.
Eller genom sjukdom kan det också vara. Man kan vara sjuk väldigt länge och bli dement så man faktiskt sipprar iväg.
Försvinner utan något, liksom.
Ja, precis. Och det är också ett långdraget avsked kan man ju säga. Och det blir någonting annat. Men, så kärlek är ändå någonting... Alltså det är ju grunden för allt egentligen på ett sätt, tänker jag. Mm. Men det kan också missbrukas så lätt. För man behöver ju bara egentligen slå på tvn en vanlig tisdagkväll. Och så är det alltid på någon kanal, någon gammal deckare eller kriminalserie eller något sånt där. Och allt som ofta så handlar ju de om människor som far illa i en kärleksrelation.
Ja. Ja.
Det är svartsjuka som leder till våld eller svartsjuka som leder till död. Eller det är annan typ av baksida
bråk.
På kärleken.
Ja,
bråk,
visst.
Ja. Otrolighet. Förtryck. Eller... Ja, förtryck. Ja. Mm. Så allt som är vackert kan också missbrukas.
Mm.
Och så kan det ju också här med frihet på något sätt.
Som låter så fint.
Ja.
Friheten i Kristus, men absolut, det kan man ju verkligen missbruka och bara göra vad man vill och skita i alla andra istället.
Ja, men precis.
Då har man ju missbrukat sin frihet. Man säger ju frihet under ansvar.
Ja, det vill jag säga. Men alltså det finns ju, nu ska jag tassa in på sånt som jag egentligen inte kan och det brukar jag göra till sånt där. Men det är som att gå på sånt där tunt lager av is och hoppas att det håller hela vägen över. Men du får dra upp mig om jag trillar i
den. Ja, det ska jag.
Men alltså, den moderna formen, och när jag säger modern, då pratar jag inte om igår, utan kanske under 1900-talet. Den moderna formen av satanism.
Kan jag inget om.
Nej, och jag kan
lite,
väldigt lite.
Ja.
Nu försöker jag komma på ett namn här, men det kanske kommer. Men det finns i alla fall en förgrundsgestalt som är ganska känd som har gjort en reflektion över vad satanism är. För när man tänker satanism så tänker man, eller tänkte jag i alla fall, att det, att det går mest ut på att dyrka det onda så att säga.
Ja, typ motsatsen
mot det goda.
Att dyrka
Precis. Man dyrkar satan, djävulen, vad heter det? Ja, alla namn man nu har.
Lucifer,
ja. Hin hårdare. Och tycker det är bra på något sätt. Man dyrkar mörkret skulle man kunna säga.
Ja.
Men den här mannen nu som inte kommer på vad han heter. Han säger egentligen att modern satanism handlar om att bara älska sig själv. Och det kan man ju säga. Det kanske är på något sätt den yttersta formen. Av frihet, kanske.
Ja.
Jag vet inte, det beror på hur man definierar frihet.
Mm.
Men han menar på, älska bara dig själv och skit i alla andra. Mm. Ungefär så. Se bara till att du själv mår bra. Det är egentligen hela vitsen med livet.
Ja, det låter ju inte liksom riktigt lika illa i första anblick. Om man säger att man dyrkar satan. Liksom. Då låter det, att älska sig själv, ja men det ska man väl ändå göra. Men om det är det enda man älskar, då
det.
Har du ju...
Det är då det blir, liksom. Precis. Det är då det blir helt missbrukat. För man missbrukar andra människor så, för att själv må bra.
För sin egen vinning.
För sin egen vinning. Om alla människor höll på så skulle det ju hela samhället rämna sönder i sina beståndsdelar. Det skulle inte bli någonting kvar. Och den starkaste skulle överleva och de svagaste skulle gå under på en gång.
Ja, det var så hemskt.
Det finns ju en filosofi som jag nu inte på något sätt, eller en riktning inom filosofin som jag nu inte säger är samma sak som satanism, för det är det verkligen inte, men man kan dra paralleller. Jag tror att det är Bentham som var en av grundarna eller tänkaren inom det här. I alla fall det jag tänker på, det är utilitarismen. Mm. Känner du till?
Ja, det var länge sedan, men det ligger och skvalpar någonstans i gymnasiekunskaperna.
Ja, precis. Jo, nu kommer jag på devisen. Ja. Största möjliga lycka och största möjliga antal människor.
Ja, just det.
Ja.
Ja, just.
Största möjliga lycka och största möjliga antal människor.
Och då har man utslutit några redan.
Ja, och då, i första anblicken är det ju också sådär.
Det låter ju
ganska bra. Många ska ha det bra, det är väl jättebra. Ja. Då tar vi det här ett konkret exempel. Vi säger nu till exempel att det är vårt arbetslag. Mm. Ska åka upp i vinter och åka skidor. Mm. Och när vi då är där och vi går på tur på fjället så drabbas vi av en stor storm. Mm. Det viner och piskar och helt plötsligt där då så kommer en av våra medarbetare bryta benet.
Aj, aj, aj.
Vi är redan ganska illa ute eftersom vi har gått lite vilse vid 20-25. Ja. Och en del är väldigt, väldigt trötta. Och sen det råkar på allt så bryter en benet där. Mm. Och då känner vi så här, vad gör vi då? Om man då tänker det här största möjliga lycka och största möjliga antal människor. Mm. Jo, då säger jag som ledare för gruppen att nej, du som har brutit benet och du som verkar helt slut, ni får stanna, ni får klara er själva. Mm. För det viktigaste för mig, det är ju att så många som möjligt kommer levande fram, så att säga.
Som är pigga
ja. Ni som är pigga nog, ni åker vidare, för snart kommer räddningen finnas. Då ska ni få ett varmt mål mat och bli värmda och sen sova sött i sköna sängar. Mm. Medan de här då, den som bröt benet och den äldsta tröttaste, eller yngsta tröttaste, blir kvar uppe på fjället. Mm. Då tycker ju nu alla att det här är ju en helt vansinnig plan. Mm. För vi kristna gör inte så.
Nej, det vill vi inte.
Nej, så därför så kan man ju konstatera att den här typen av frihet är också en dålig typ av frihet. Mm. För det vi skulle göra, vi skulle slita och hjälpas åt och bära den som hade brutit benen. För vi vill inte lämna någon efter oss.
Nej.
Och det är väl kärlek.
Det är väl en typ av kärlek, ja. Absolut. Utilitarism.
Ja, största möjliga lycka och största möjliga antal människor. Eller tänk bara på dig själv, det är en extrem form förstås. Men det blir, i båda de här tänken så blir det ju några som kommer att vara förlorare.
Ja.
Och då säger motståndarna, de som verkligen tror på utilitarismen som grundidé, och de behöver egentligen i grund och botten inte vara onda människor, men deras tänk, de säger så här, ja men ni då? Du riskerar ju att hela gänget kommer dö.
Ja, just det.
Är det bättre där då, säger de?
Ja.
Ja, men alltså, ska du ha 22 människor på ditt samvete istället för en eller två?
Två. Ja. Mm. Det är ju också ett klassiskt dilemma, liksom, om du får välja om en ensam ska lämnas kvar eller liksom. Ja. Hur är det där exemplet?
Ja, men alltså, jag brukar köra, jag körde med konfirmanderna.
Ja.
Det är superlänge sedan jag hade konfirmander, men då hade vi ju, då var det ju en båt som höll på att sjunka.
Ja, ja.
Och sen var livbåten full.
Ja.
Och sen då gjorde man ju något sådär, för konfirmanden skulle få tänka till. Mm. Vem ska inte få plats i livbåten?
Ja, men precis.
Är det den gamla sjuka? Eller är det den, ja men man kan ju liksom spetsa till det och så här, är det den som är klenbegåvad eller är det den som har något handikapp eller är det den som har barn hemma eller är det den som är ensamstående som inte är gift?
Precis.
Man kan räkna upp hur många kategorier som helst.
Och alla svar känns lika fel
på
något sätt.
Ja, men precis, visst är det så.
Det går inte att värdera på det sättet.
Nej, och man kan inte göra den. Man kan inte i alla fall på förhand göra den värderingen eller skillnaden, tycker jag, och säga att bara för att du säger det så har du
mer eller mindre
nej.
Rätt och det, att vara lycklig.
Nej, och det är sådana här grunddilemma som det egentligen inte finns något bra svar på.
Mm.
Fast klassiska sådana här båtolyckor, i alla fall när man går tillbaks, och då har det ju varit så att det är kvinnor och barn i livbåtarna.
Ja, kvinnor och barn. Ofta, då var väl, jag vet inte, det måste ju ha med någon sorts kroppsbyggnad att göra, tänker jag. Att man tänkte att männen skulle kunna simma lite längre.
Ja, kanske.
Eller något sånt. Eller kanske ha större chans att överleva, ja, ändå. Liksom.
Eller också var det så här 1800-talets, eller 1900, alltså om man går tillbaka i alla fall, värderingar på kvinnan som du svaga, täcka könet. Ja, ja. Säger man täcka könet?
Täckta.
Ja.
Kvinnoidealen, ja.
Ja, och de skulle skyddas liksom. Mm. Ja. Och männen som det otäcka könet då skulle klara sig själva.
Mm.
Jag vet inte.
Ja. Ska vi säga någonting om texten?
Ja, vi kanske ska prata om frid.
Då går vi, kommer vi tillbaka, ja, precis, till temat. Det här är ju lite spännande. Det här är verkligen en judisk kontext, får man tänka. De pratar om sabbaten.
Ja.
Och det var på sabbaten och några lärjungar började dra. De gick över ett sädesfält helt enkelt, Jesus och lärjungarna. Och så började några lärjungarna dra lite i den där säden. Och det fick man inte göra, för det såg sig som arbete då.
Ja.
Och man fick ju inte lyfta ett finger på sabbaten. Nej. Så då var det några fariséer där som sa, men vad gör de nu, bryter de ju sabbaten här, så får man inte hålla på.
Mm.
Och då ger Jesus något exempel här på vad David gjorde. Vilken David var det?
Det var kung David.
Kung David och hans män blev hungriga och hade ingenting att äta. Då gick de in i Guds hus, i en kyrka, eller en synagoga då, antar jag. Och åt upp skådebröd.
De smaskade i sig skådebrödet.
Ja.
Alltså.
Ja, men skådebröd alltså.
I tabernaklet, ja, i det allra heligaste.
Jaha.
Så var det nog något som symboliserade, nu är jag också ute på tunnis, men som symboliserade enhet, alltså kanske, jag vet inte.
Nej, vi behöver inte gräva i det.
Nej.
I alla fall så åt de upp skådebrödet. Och det fick man ju, det fick tydligen bara prästerna göra då. Står det. Men då åt de upp det där i alla fall. Och så sa Jesus att sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten.
Mm.
Alltså är människosonen herre också över sabbaten.
Mm.
Så där är ju lite så här, då bryter ju Jesus mot de gamla reglerna. Och
ja.
Att, eller han säger att han för honom är okej och han är herre över sabbaten. Men det var ju lärjungarna som...
Fast jag tänker att det är frihet i Kristus, eller den friheten som Jesus pratar om. Först, kom ihåg det som jag började prata om. För nu ska jag försöka göra bakgrunden till varför judarna tycker att det var så väldigt upprörande.
Mm.
Och framförallt de ortodoxa judarna som försöker leva så renlärigt som möjligt. Och det handlar ju om att, om man tänker sig så här, vad är själva frälsningen? Alltså vad är Guds tydligaste tecken att han bryr sig om oss, och vad är vägen till Gud, så att säga? Vägen till Gud för en kristen. Om man tar muslimerna först skulle man kunna ta. Det handlar ju på något sätt, alltså Koranen har ju en jättehög status. Man får inte ändra ett enda kommatecken i Koranen. Mm. För det tänker man att det är Guds gåva, eller själva, det är en av Guds uppenbarade vägar till honom, till Gud, så att säga, för en muslim.
Mm.
Och för en kristen är det ju Jesus.
Mm.
Alltså vägen till Gud går via Kristus för oss.
Att han dog på korset. Och det...
Ja, för oss.
För oss,
ja. Så att kontakten med Gud, så att säga, vägen till Gud, förståelsen av Gud, är ju tro på Jesus.
Genom Jesus. Ja. Men för judarna då?
Men judarna väntar ju fortfarande på Messias.
Mm.
Så för dem är lagen... Torah, den religiösa lagen.
Mm.
Om Luther skulle säga lagens andra bruk i det här. alltså det handlar i första främst inte om samhällslagarna. Det här med att, om det skulle vara idag, köra för fort eller bryta mot stoppregeln eller sådär. Det var inte den typen, nu tog jag bara trafikregler. Men alltså samhällslagar, lag och ordning.
Mm.
Sveriges rikes lag, så.
Men så för ortodoxa judar så är det fortfarande alltså Torahs lagar som är...
Och just därför att det har en sån betydelse, för att man tänker att det är ju det som Gud har gett oss, Torah, och det är den viktigaste delen i den judiska bibeln.
Mm.
Och då är det viktigt också att uppfylla allt detta, och för det är vägen till Gud, vägen till frälsning.
Mm. Och det är ingen liten sak då, där det står du ska helga sabbaten och
Ja, nu ska man göra det också. Ja. Fullt ut, tänker framförallt då de ortodoxa. Sen finns det ju andra grupper, andra alltså tolkningar inom judendomen. Då har det ju alltid också funnits. Men för Jesus så handlar ju det här, lagen är ju inte vägen till Gud. Utan lagen blir någonting annat. Ja. Lagen är ju själva rätt liksom, ramen för att vi ska kunna hålla styrsel i tillvaron. Och ibland när det behövs, då kanske man kan tumma på det här för att resultatet blir så mycket bättre. För att en människa ska må bra.
Okej. Okay. Ja.
Det är därför då blir då.
Det var därför de fick äta skådebrödet för att de inte hade varit bra annars.
Nej, de var hungriga. Ja. Precis.
Okay.
Och om de drog lite ax på åker så var det en ganska liten sak. Det var, eller om man Jesus botar på sabbaten också. Det är ju samma sak som en läkare eller en medmänniska som tar hand om en annan sårad människa.
Och struntar i det då, bara för att det är sabbat.
Ja, och det gör man ju inte.
Nej.
Ja,
men då
är det. Så tänker jag. Frihet i. Och då blir ju själva rubriken på söndag, frihet i Kristus, är ju alltså vägen gå genom till Gud via Kristus. Och där finns det en frihet från den judiska lagen för en jud på den tiden som blev kristen. Du vet, lärjungarna de, efter uppståndelsen och himmelsfärden och när kyrkan grundades, då fanns det ju, då hade de massa frågor. Hur ska man kunna bli en god kristen? Och det hade de olika synsätt på. Var man tvungen så att säga att först bli jude, för de var ju judar allihopa i grund och botten. Var man först tvungen att bli jude, omskära sig som pojke, man, och underkasta sig den judiska lagen. Och sen Kristus. Ja, och sen liksom gå den vägen så att säga. För från allra första början så var det inte helt, för lärjungarna själva så var det väl inte liksom, vi är den första kyrkan, det kanske
det
tänkte.
Svårt att definiera.
Ja, men precis. Utan de stod ju, de var en produkt av sin tid, de stod i den traditionen och stod med sin uppväxt och alltihopa. Så då var det inte helt självklart. Men då säger ju Paulus att det är väl i Galatierbrevet att friheten i Kristus handlar om att man inte behöver underkasta sig den judiska lagen för att bli en kristen människa.
Okej, då är jag med.
Så kan man säga.
Men det där, och då tänker jag hur det är när man konverterar. För om man ska konvertera från kristendom till judendomen, då är det väl massa så här, då måste man göra massa prov och grejer. Jag har sett att man knackar på dörren hos vad heter de? Prästen.
Ja, rabbinen.
Ja, så rabbin. Och så knackar på och så säger man, jag vill konvertera till judendomen. Och då bara, nej, det får du inte. Och så smäller de igen dörren typ 3-4 gånger. Så här, för man måste visa att man verkligen menar allvar. Och sen är det inte liksom, är det svårare att konvertera till judendomen än till kristendomen?
Ja, alltså? För att den stora grundläggande skillnaden är, det finns ju ganska få judar i världen.
Och
det,
de föds ju liksom, man föds av en judisk mor. Va?
Ja, man definierar det på mönen. Ja, mamman ska vara judinna, då är man per definition själv jude.
Ja.
Och judendomen har aldrig varit en missionerande religion.
Nej, för de har ju bara fött fram.
Ja, men visst. Ja. Och det har kanske funnits några perioder i historien där man kan säga att det har varit mer fart på att hitta, kan man säga, proselyter, sådana som ska bli lärjungar och sen upptas i och bli judar.
Men att vara kristen är ju enklare, för det väljer man ju. Alltså, man kanske måste gå och prata med en präst också, tänker jag. Eller?
Ja, men fast i kristendomen har ju ändå varit som Jesus sa ju i Matteus 28. Gå ut till hela världen, gör alla folk till lärjungar. Ja, döp dem i Faderns, Son och Helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud. Jag har gett
det. Ja, det är en ganska tydligt
liksom, den missionsbefallning.
Checklista för hur man ska göra.
Precis.
Hur man ska bete sig.
Ja. Och jag är med er alla dagar, säger Jesus. Och så det är en jättestor skillnad. Ja. Vi har ju grottat till Luther ganska mycket nu.
Ja, det kan man säga.
Och då, han skrev ju en hel liten bok eller, som heter Om en människas, om
en kristen människas frihet.
Just det. Ska vi säga någonting om det?
Det kan du få göra, för jag vet inga om det. Jag har inte läst.
Nej, men för det här pratar om frihet också, Luther. Och då kan man säga, vad menar han för frihet då? För att det han var ju inte som som Paulus eller som Jesus själv här i bibeltexterna, han var inte i en judisk miljö. Så det handlar inte om frihet från den judiska lagen där.
Nej, just det.
Utan det handlar ju om, fast det handlar nästan om samma sak.
Det handlar om väl om det här, det liksom oket om rättfärdiggörelsen kan man väl säga.
Ja, han tänker ju så här. Vad är det som gör att vi blir, precis som du sa, rättfärdiggjorda? Mm. Och det är ju alltså okejade.
Fri från synd.
Ja, vad behöver vi göra då, säger han, en kristen människas frihet? Menar ju han på att det är friheten från den världsliga lagen. Eller om man säger förlängningen från gärningsläran. Man behöver inte springa omkring och vara en superduktig och göra en massa goda saker. Det är tvärtom inte speciellt bra.
Nej. Om man gör det av den anledningen.
Nej, bara, precis.
Liksom, med baktanken att nu ska jag bli förlåten.
Ja, men visst. Så han menar ju att friheten ligger i att man kan faktiskt slappna av och känna jag är en troende människa.
Mm.
Och eftersom jag tror så är jag också okejad, ja. Även fast jag gör massa fel och brister.
Just det. Och också att man, att man är fri från den världsliga lagen, det betyder inte att man är fri att bryta mot den. Utan att man, genom att man tror, då handlar man gott automatiskt.
Ja.
Liksom.
Ja, det är lagens tredje bruk, liksom, ja. det som kommer ut av ens tro. Så att säga. Mm. Så blir man en bättre människa, förhoppningsvis.
Ja.
Ibland i alla fall.
Ja. Men det är okej att fela.
Ja, det är okej att fela. Mm. Alltså vi får fela och vi behöver inte vara perfekta människor. För att genom tron så är vi förlåtna.
Mm.
Och det är det som är det som är det fina. Men för Luther, och det är det som många människor missuppfattar. Inte minst på Martin Luthers egen tid.
Mm.
Människor hörde talas om en kristen människas frihet. Och de tänkte ju Ja, nu kan vi strunta i att följa adelsmännen eller de som bestämdes regler. Mm. Utan nu kan vi göra som vi vill, för det kan man göra. Men det är inte det som Luther menar.
Nej.
Han menar inte lagens första bruk, det är samhälleliga. Han menar heller inte att lagens andra bruk, det här med den religiösa lagen. Det är inte heller det som frälser, utan det är tron.
Mm. Precis. Jag tror vi nöjer oss så idag.
Ja.
Tack så mycket, Thomas.
Tack själv.
Men du kan ju få prata vidare om det här på söndag om du vill. För då är det du som har högmässan i Kilkyrka.
Ja.
Klockan 11.
Det kan bli någonting åt det här hållet faktiskt.
Ja, ja.
Jag vet inte vad jag ska prata om.
Nej, men det visar sig.
Det visar sig.
Det har ju redan börjat visa sig.
Ja. Ja,
ja, men vi säger så.
Ja.
Helt enkelt. Tack för idag.
Tack och hej.
Och ni hittar oss som vanligt på axberg.podomatic.com och på iTunes och diverse poddappar. Och ha det så bra så länge.
Hej då.